Podplay.
Du lyssnar på Frislag, en podd om SSL från Expressen med mig, Oskar Lund, och med dig, Anders Borgström. Och nu ska du få presentera dagens rubriker.
Sankell-bomben. Natten med Brottman. Samtalet med Backby. Frislagen som får Norén att reagera. Försvarstalet till Nilsbert efter intervjun.
Idag har vi dessutom fin besök av Sveriges förbundskapten Niklas Nordén. En purfärsk världsmästare. Har du hunnit återhämta dig?
Nej, jag är väl på god väg här just nu, tror jag. Jag hade väl ett par dagars firande och sen så åkte jag på feber. Så att soffan har gjort sitt för att återhämtningen ska snart bli i balans i alla fall.
Ryktet går ju lite att du ofta blir sjuk efter de här samlingarna.
Ja, det är väl, jag har dratt den slutsatsen nu också faktiskt. Det har varit, sista tre lägen har varit samma sak. Men denna gången har det varit riktigt rejält, ska jag säga. Så att, jag vet inte, det är väl både ett bra och ett dåligt betyg på samma sätt. Så samma gång, tänker jag.
Ja, men just efter ett världsmästerskap och ett guld är det väl någonstans rimligt också. Och vi ska såklart ha störst fokus på VM och allt kring finalen och mästerskapet. Men det slog ju ner en bomb igår. Det briserade en bomb. Borgström, du var tidigt på där. Jesper Sankell tillbaka till Växjö. Och där, Niklas, har ju du full koll på den här spelaren som också fanns med och vann guld bara här nyligen. Men du har också haft honom i klubblag. Vad säger du om den övergången? Spektakulärt så där mitt under brinnande säsong.
Verkligen att kunna värva en VM-spelare mitt under säsong, det är ju såklart en jättebomb, precis som ni säger. Det är ju, jag har fått leva med Jesper i veckan ju under ett par omgångar. Först slängde jag ut honom själv och sen tog jag tillbaka honom själv igen. Så att det kommer bli spännande att se hans roll och hans uppgift med Växjö faktiskt.
Ja, men det var väl lite en bomb får man väl säga. Jag vet, jag var inne i badrummet, dottern var i badet, fick jag ett sms där det stod så här: har du skopet? Och då blir man lite så här, alltså man får lite sådana saker ibland, man vet aldrig liksom hur mycket allvar ska man ta det och sådär. Men så har man väl lärt sig också lite, man måste prioritera lite. Dottern i badet får man prioritera, jag kan inte lämna henne där helt själv. Så där, så jag väntar lite och liksom får henne i säng och sådär först och innan man tuggar igång verksamheten. Och då blev man kanske inte sent på det då, men lite senare än vad man kunde ha varit. Och sen kom ju, blev ju officiellt ungefär samtidigt då. Men det kom ju från ingenstans får man väl säga, även om det var väldigt mycket snack inför säsongen om det. Och jag har väl förstått kanske att han var väl kanske redan klar för Växjö till nästa säsong, men att det nu skulle lösas nu då, för att sakna dotter och sambo i Växjö. Hade vi fått ett jobb, vad jag förstått, i Växjö nu också då, så då är det ju egentligen, om man familj där, jobb i Växjö, så ska man då sitta och spela in i man i Mullsjö. Det håller ju egentligen inte, det förstår jag också, att han, det är liksom för alla parter bäst att hitta en lösning där.
Du som haft honom, Niklas, vad är det framförallt som Jesper Sankell skjuter in i ett lag? Alltså både tänka på banan men också utanför med personen som han är.
Men alltså, det är en kravställare av rang i allting han gör. Det är ju, jag måste säga nu, under VM så har vi ju också, eller vägen fram till VM, så är det ju han som har, man kan väl nästan säga, skött sina kort allra bäst. Alltså han skickar sina träningsrapporter, jag vet varenda övning han gör, hur han jobbar med sin sjukgymnast, hur han går så all in i att göra det perfekt. Det kravet ställer han andra också, men han är nog hårdast mot sig själv i det. Men Jesper är en spelare, han måste trivas med alltihopa för att han ska kunna prestera på sin toppnivå. Men om han trivs, om han får det utrymmet, så är han en gudabenådad innebandyspelare och superviktig för en grupp. Men sen kan det också bli precis tvärtom, och det har många ledare som har haft honom fått uppleva också, att är det inte, spelar man inte efter hans villkor också, så kommer det inte bli bra. Så att det är inte alla miljöer som han funkar i, men när han väl funkar så har han världskvalitet, och så är det.
Ja, det fick vi ju se under den gångna VM-turneringen under världsmästerskapet han verkligen bidrog. Vi ska ju såklart in i det, för det är därför du är här. Och du sa det, du är lite sliten, det hörs lite grann på rösten. Så här. Hur har de här senaste dagarna varit efter guldet?
Just nu sitter jag bara och tänker på varför tog jag inte hit mina näsdukar här, men jag får springa ifrån dem en stund eller något. Men det har varit första dagarna jättekonstigt. Från första firandet var ju helt magiskt liksom, när man fattar lite grann av vad vi hade åstadkommit egentligen på den här tiden och i den sista matchen egentligen. Marginaler med oss i vissa avseenden, men vi vann till sist. Och vi gjorde det på det sättet som vi ville göra. Men från det till att lämna varandra på flygplatsen, och jag som då är sån här superkänslomänniska, jag blir ju både ledsen och jag tycker det är skitjobbigt, ska jag ärligt säga. Vi fick ihop en grupp som var otroligt tajt. Och det är bara, det är bara att tacka spelarna för att de har bjudit till så pass mycket som de har gjort. Även om det har varit en viktig plan för oss hela vägen fram. Att göra landslaget igen superviktigt för var och en av spelarna. Och det tror jag att vi lyckades med. Och det kan man väl se fortfarande. Vi har fortfarande vår messenger tråd igång, och där det rasslar någon gång i timmen i den gruppen, vilket är kul fortfarande. Så blev det såklart en tomhet, en jättetomhet därefter, och det var väl den som kanske har kommit fatt mig, och då blir det en febertopp på det också. Om man haft formtopp innan så blir det en febertopp av det. Och nu då så har jag varit av i två dagar, så nu känner jag att nu vill jag faktiskt in i medien igen och tillbaka till vad det faktiskt är vi har gjort. Vilket lag, vilken grupp, vilken ledarstab. Så, jag har lite hybris, det har jag just nu. Och det tänker jag att jag får ha ett tag till. Men det är häftigt.
Jag tycker det är spännande med den där messenger-tråden. Är det Ludde Persson som håller lådan mest, eller?
Han är vass där, det kan jag absolut säga. Han är nog en av de bättre.
Hur bra var firandet då? Man är ju ganska nyfiken på det. Jag har bara fått se lite bilder därifrån, men vad hände egentligen?
Ja, magiskt. Magiskt från det att man, ja men, från omklädningsrum till den här skybaren där vi fick fira med våra fans. Sen trodde man kanske att det var slut, men då hamnade vi på ett nytt ställe där alla andra landslag också var. Sen blev natten vidare i någons rum, och sen så skulle vi flyga hem, så att det blev en mycket den natten, kan man väl säga. Så att det fortsatte på flygplatsen och på allt annat.
Nej, imponerad var att ni flög hem ganska tidigt. Jag tänkte att ni kan inte flyga hem förrän på kvällen på söndag, men ni flög hem med ungefär inte samma plan som vi gjorde, eller som jag gjorde, men ni flög hem där samma tid i alla fall, på eftermiddagen där vi två någonting. Starkt av er, får jag säga.
Ja, det var faktiskt starkt, det måste jag också säga. Det var ju, jag kommer ihåg där någon gång på morgonen så kom rutinerade Johan Samuelsson in och sa att bara så ni vet att nu har ni varit vakna så länge så nu är det inte lönt att sova. Och då, med de orden så var vi ett par stycken som lyckades sova en halvtimme och förlarva lite därefter. Så att det blev kul snabbt igen, så att det blev bra.
Ja, härligt. Om vi tar oss liksom tillbaka till det som hände på banan då och backa lite grann, så får vi bygga upp det mot finalen, så kommer vi fram, så kan du få avsluta liksom VM-segmentet med lite hybris igen då. Men om vi först snackar om gruppspelet, om du bara skulle liksom sätta ord på det, och hur summerade ni gruppspelet och vad kände du när det var färdigspelat?
Ja, men det är ju en liten transportsträcka som man går igenom, och det handlar lite om vad som händer i matchen mot Finland och vad man kan ta med sig därifrån egentligen. Och om man vinner eller förlorar den, det spelar inte så där superstor roll tyvärr på ett sätt. Och så resonerar vi, det hade vi framför oss. Sen vad det slutar liksom mot Lettland eller mot Danmark, det har ingen betydelse. Man vill komma därifrån skadefri, det är det går ut på. Vi har kvaliteter till att kunna vinna de matcherna med 10 bollar. Så att jag vet inte, det, man summerar det ganska snabbt och fokuserar framåt istället. Det som var där, det fick vara ett eget sjok, och sen tittar man bara framåt egentligen.
Och sen kom ju den där, en kvartsfinal först, men semifinalen. Och där däremot så, ja, det var ni illa ute. Vad var det som hände i semifinalen ur ditt perspektiv?
Ja, men alltså, det är så mycket svårare än vad folk kan ta in, tror jag. Genom att få sina spelare att förstå att det här det är, vi ska slå Schweiz. Tittar du på pappret ska vi slå Schweiz. Tittar man på vad vi kan göra på planen så ska vi slå Schweiz. Men att komma in i en Hartwall Arena med 8-10 000 på, kommer inte ihåg hur mycket det var, men mycket folk på läktarna i en match där du måste vinna, där du ska vinna, allt annat är ett fiasko. Det är svårt att hantera det mot spelarna, och det trodde vi nog inte förrän matchen väl startade att det skulle bli så. Och det är klart man har det med sig, men det är väl någonstans som en kärlekshistoria, att man fattar inte att det kan ta slut förrän det är slut på något sätt. Så man insåg då att oj, okej, just det är det här som måste ske på den här planen, och vi måste göra det fullt ut i allt som händer. Sen ska man inte glömma att David Jansson är en mycket skicklig tränare, och jag kan ju nästan tycka synd om honom så här i efterhand. Han gör en av sina bästa turneringar med sitt lag och får sluta fyra. Så små marginaler är det i de här matcherna. Och vi får träff på det som vi har jobbat med. Vi får träff på Jonte Edling som vi har jobbat med sedan i mars månad. På ett sätt att han ska spela de här två matcherna. Och går in och är magisk. Vilket ju är helt perfekt för oss. Och det räddar oss. Det avgör den matchen, så ska jag säga. Så att den var tuff. Den var svår på många sätt. Och samtidigt förlösande. Men det är bra mycket tuffare, och det var ju definitivt inte vad slutade 6-1. Det var ju ingen 6-1-match någonstans. Det tycker ingen som har sett den i efterhand heller. Men det handlar ändå om att en del av spelet är att ha ett riktigt bra målvaktsspel när det gäller, och en del av spelet är att göra mål när det väl chanserna är där. Och det gör vi rejält mycket bättre än vad schweizarna gör den här matchen. Och det ska man ska inte förringa viktigheten i de två sakerna heller. Det gäller inte bara att spela bra, utan det gäller att, ja, men som Tobbe Gustafsson som dyker upp i finalen och tar bollen genom att tackla ner Kottelainen och gör det ytterligare en gång, och sen så skjuter han motlägg mot Juha och så in i närmsta. Det är kraftmomenten som räknas till sist. Nu gick jag kanske händelserna i förväg, men det är det som också händer mot Schweiz, tycker jag, att vi utnyttjar våra kraftmoment bättre än våra motståndare.
Hur, efter den matchen då, för som du säger, då har ni tagit vidare, det är ju final och ni kan liksom lägga den till handlingarna. Samtidigt tänker jag att ni hade säkert en del att fundera på efter semifinalen. Hur gick snacket mellan dig och Brolle där på kvällen med liksom riktning framåt då? Hur många timmar sömn blev det på finalnatten?
Nu låter det ju nästan som att du har pratat med Brolle om detta eller något liknande. Men jag går ju igenom, när det händer en sån här sak, så går jag igenom en mindre kris, så kan man väl säga. Och den är ju tuff den kvällen. Den är riktigt, riktigt tuff för mig. Så det blev nog inte många timmar sömn där heller. Men jag tyckte inte vi var tillräckliga i det vi skulle utföra. Och samtidigt så är det är absolut inte en spegling man får göra gentemot laget. Men man får vara transparent och säga att Brolles sista två dygn, jag hyllar honom enormt för de två dygnen. Jag förstår varför han har vunnit mästerskap förut. Och varför han är skicklig på det han gör. Och nu ska jag inte snacka upp han för mycket, för ibland kan jag undra varför han har funnits där överhuvudtaget med glimten i ögat. Men sista två dygnen var fattar jag storheten i.
Men han är lugn och fin då, eller? Och du har hybrid, eller du är stressad, eller?
Stressad vet jag inte, men jag har ju, mina känslor är ju mer utanpå än vad de sitter inne i, och där är vi ju superolika varandra. Och han är en trygghetsmänniska på alla sätt, och lyckas få oss alla att tro på det vi gör. Och samtidigt så räcker inte det riktigt för mig, för jag måste hitta de speltekniska nycklarna för att känna mig trygg. Så att, och det tyckte jag att den natten, den gav mig både Brolles liksom, ja, men vi fann varandra där på ett sätt som vi inte har funnit varandra innan, och jag tyckte att jag hittade spelnycklarna tillsammans med min analysgrupp också. Så ja. Jag hade en bra mycket bättre känsla här, kan man väl säga, när jag går in i matchen mot Finland än vad jag hade på kvällen innan.
Men hur gestaltar sig det där då? Blir det liksom att du sitter med klippverktygen och tittar igenom matchen, och Brolle, han, ja, vad gör han lyssnar på Tåström?
Han kollar Insta. Nej, det ska jag inte säga. Han gör sin resa också. Men han gör den på sitt sätt. Det gör han absolut. Och han, det är här vi har kommit under full med det, att vi måste låta varandra vara väldigt mycket i de här sammanhangen och samtidigt hjälpa varandra med de olika sakerna. Så att, det är väl det som jag tycker med hela finalen sett också, att det är ju det vi det är det vi sätter egentligen i vår coachning, den här matchen, som blir superbra också. Att Brolle får göra sin grej fullt ut och jag får göra min grej fullt ut utan att vi inkräktar och vi kan ändå samarbeta. Så att, det blir bra.
Ja, för alla ser ju någonstans också den där olikheten som du beskriver. Och sen, de som har följt innebandyn sen tidigare vet ju det från de sammanhangen. Så där. Har det krockat någon gång under den här resan då? Att ni har liksom, att det har blivit den smällen där du vill jobba mer med det här och ha med dig Brolle i det och han vill gå en annan väg?
Ja, men absolut. Jag skulle säga det händer dagligen på något sätt, men vi finner varandra ändå. Det är mer eller mindre, ska jag säga, vi är otroligt lika varandra när vi ser till hur vi vill spela spelet. Så kan man säga. Och det är ju vår, alltså, det är det går ut på, det är den gemensamma nyckeln. Sen har vi olika vägar för att nå dit. Och jag tror på ett sätt gentemot gruppen och Brolle tror på sitt sätt gentemot gruppen, och där någonstans så har vi funnit acceptans för varandra. Och ja, men det är faktiskt rätt häftigt, för jag skulle inte säga utifrån att det hade varit den optimala lösningen eller om man hade fått se in i det. Sen ska jag också säga att vi har ju haft en idrottspsykolog med oss också, i Andrea Hjelmåker, som har varit med och hjälpt oss och analyserat och mickat oss och jobbat med oss under hela resan, och hon har gjort ett helt fantastiskt jobb i att få ihop oss. Jag tror att utan henne så tror jag inte vi hade satt coachningen så pass väl som vi har gjort faktiskt.
Ja, spännande att höra. Nu är vi väl framme vid finalen nu, var Borgström, eller?
Ja, men det känns som det. Men Brolle var lugn inför finalen, men jag stötte på honom. Han var i SVT:s studio efter semifinalen här för mig. Då stötte jag på honom där i halvfinalen någonstans. Så var han lite, gick han och funderade på det. Han bara, vet du något om Lassi Torres? Varför spelade inte han i semifinalen? Så han gick och funderade på sina grejer. Liksom. Han kanske inte kände någon stress, där, men han gick och grubblade också. Så.
Jo, men det gör han ju, precis som man själv också gör och analyserar och gissar och försöker få ihop någonting. Men det är samma sak här, att jag blir mer extrovert och han blir mer introvert i det sammanhanget. Så att, vi ser det nog ganska lika där.
Inför finalen då, liksom er gameplan att ta er an Finland i en VM-final i Hartwall Arena. Hur mycket skilde sig den kontra ert upplägg inför mötet med finnarna i gruppspelet? Vad var skillnaderna i hur ni ville liksom ta er an matchen? Om det fanns några?
Ja, men det fanns det ju. Alltså det är verkligen en gruppspelsmatch mot en slutspelsmatch. Det var nummer ett, tror jag. Sen tror jag inte vi gjorde så där mycket större analys. Alltså vi har ändå mött finnarna så många gånger under det här året. Och vi har ju byggt egentligen hela vårt spelsätt. Det här kunde jag berättat om Schweiz också. Men hela vårt spelsätt har egentligen byggt på att vinna mot finnarna i en final. Och det har vi gjort i allt ifrån rörelsemönster till mindset. Till att när vi står på träningarna så pratar vi om att här kommer Kotilainen komma med bollen. Och det här måste det vara stängt. Då gör vi så här och så här. När vi kom till finalen så blev det någonstans bara en påminnelse av allt det vi hade gjort sedan tidigare, och en tydlighet att ni vet om i första femman vilka spel ni har, i andra femman ni vet om vilka spel. Påminn er själva, gör de här sakerna. Gör ni de här sakerna fullt ut så kommer vi ha gjort vad vi har kunnat. Blanda inte in liksom en massa nya grejer och det gick ju så.
Men upplägget var ungefär detsamma som i gruppen då. Det var samma tänk. Jag förstår att ni inte visade allting i gruppspelet kanske som ni plockade fram i en final. Men...
Nej, alltså så är det ju också. Man spelar inte ut alla korten där och då. Det är inte alla förslag är ju nyckel i det här sammanhanget. Vi vinner. Dels vi själva skapar hur mycket som helst och tar bort momentum. Vi bryter deras frislag och gör mål när Alpin spelar fram till Kim. Och, vi vinner på... De sakerna Finland skulle tänka att de skulle vinna på mot oss, som vi har fått se ända sedan augusti månad egentligen, det är de sakerna vi får vinna på. Så att själva upplägget kring matchen handlar ju mer om mentala resurser och påminnelser och att faktiskt inse vad det är vi har byggt under den här 10-månaders resan som vi har haft. Och sen tycker jag att saken med att faktiskt hantera nervositeten kring hela alltet, den vinner vi den kampen också. Att trots att vi ligger under med 2-0, trots att de går upp till 4-4, det är så otroligt mentalt starkt att vi vinner den här matchen. Och det sätter någonstans en förtröstan till att det vi har gjort har gjort på rätt sätt. Och jag tycker verkligen att det var det häftiga att få vinna hela den biten. I allt ifrån vad det kan handla om i sträck och pilar till hur vi faktiskt ger varandra utrymme till att misslyckas och ändå komma tillbaka. Så att, jag tycker vi vinner på det mesta när det gäller det. Sen såklart så är det ju speltekniska grejer, men det brukar inte ni tycka är så roligt att prata om hur högt vi ska gå med vänsterforward eller vi ställer 2-2 på frislag eller så, men vi det mesta satt ganska bra. Det var visserligen inte meningen att släppa upp dem till 4-4, men vi, så fick matchen bli.
Det inte var helt fel att fått det där taktiska Helleborgs, men vi kanske får ta det hit, då behöver vi en podd till då.
Ja. Ja, men en intressant justering som vi är, liksom, du och Oskar pratade väldigt mycket om det under finalen, var ju där, ja, när ni justerade och slängde in Kasper Backby. Det var ju ett riktigt genidrag. Han var ju fem getingar. Riktigt superinsatt av Kasper Backby. Hur resonerar du där?
Ja, men det är det här jag menar att vi sätter i... Nu låter det som jag snackar upp oss, men jag ska säga ärligt att jag har inte riktigt koll på vilka spelare som kom in och inte under matchen. Brolla och hand om stentydligt vilka som ska in och ut, och jag ser till så att de som kommer in och ut, de gör det de ska. Den uppdelningen har vi, så att jag får springa runt med min tavla och säga backa en meter, ta ett steg hit, ta ett steg dit, och sen så ja, där är Backby, där kom han in, det var ju roligt, då får vi jobba med honom lite grann, eller med Ramirez eller vem det än kan vara. Så att ja, det är nu i efterhand när jag har sett matchen som jag ser hur mycket Backby spelar och gör det ju helt fantastiskt. Så Bolle gör otroligt skickliga byten som stämmer bra överens med det spelet som vi behöver göra på planen.
Ja, det är spännande med honom också, för det var ju, ja, han var ju faktiskt den första spelaren som ni i alla fall valde att presentera, och det fick vi i vår livesändning där från Falun när Bolle avslöjade Kasper Backbys namn. Och då sa han just där att det är en spelare som man vinner guld med, och att han kanske inte kommer spela 60 minuter i alla matcher, men han kommer kunna ha en avgörande roll i stora matcher. Och det hade han ju verkligen. Och det är ju intressant det där du säger med att allt ni har gjort har byggt på att ni ska vinna mot Finland i en VM-final. Och det innefattar ju såklart även trupputtagningen då, för det känns ju som att ja, men truppen, den här VM-truppen har ju varit lite annorlunda kontra tidigare svenska VM-trupper, tycker jag. Lite mer sådär, om man får säga rollspelare, och det är väl alla på något sätt. Men att ni har jobbat lite tydligare på det sättet, tycker jag.
Ja, men det var väl också planen från början, som du säger, att vi tog ut den här 40-manna-truppen och sa att det är de här 40 spelarna som kommer tävla om en VM-plats, så att de visste att de var landslagsspelare. Och det har varit hela vår grej, är att vara supertydlig mot spelarna. Att faktiskt säga till att det här kommer vara din uppgift, det här förväntas av dig, det här kan du utföra så som vi har tänkt. Och tar man Kasper Backby då, eller om man tar... Ja, men egentligen Falun, hur det är rätt så många spelare från Falun och hur de har funkat under säsongen som har varit, så är det ju ingen av dem som har nått sin absoluta formtopp inför VM, och det har såklart varit en oro, och då gäller det inte bara, ska jag säga, Falun-spelarna, men det har varit ganska tydligt om man tar det exemplet. Och då Kasper Backby har ju blivit bänkad liksom i Falun, och så ska han gå in och vara avgörande i en VM-final. Det är klart att det är ju, då har vi ju lyckats med rollfördelningen och i tydligheten. Och det var så sent som dagen innan matchen, dagen innan Schweiz-matchen faktiskt, så satt vi ner med honom, eller Brolle satt ner med honom och sa det igen, att glöm inte din roll. Glöm inte varför du är här. Du har inte fått så mycket speltid utifrån vad som har varit viktigt, men du kan bli helt avgörande i VM-final. Och det måste jag ju säga, att jag tycker att han blir en av de avgörande nyckelfigurerna. Och det är egentligen bara, vad ska jag säga, en av de här processerna som har funkat. När det gäller Macke Jonsson och Ramirez, om man tar dem som har tävlat lite om en plats i tredje, beroende på hur vi ska spela med dem, så har de hela tiden fått veta, så här tänker vi. Och det är hårfint, det är tajt, vi vet inte vem som kommer att spela, det kan bli så här. Och sen så hände då det här med, vi ska inte glömma heller att vi har tur, vi åker inte på en enda skada som är direkt allvarlig. Och det är tur, för att vi har spelat ut ett, det är klart att det finns plan B och plan C, men plan B och plan C berättar man inte för spelarna, utan de ska bara förbereda sig för plan A. Och så skadar sig Kostov, och då blev det ju Macke in på den positionen, och då fick man försöka ställa om honom, och han går in och gör det klart godkänt utifrån de förutsättningarna. Så att jag tror jag tror att vi lyckades med tydligheten och att inte liksom försöka vara lömsk på något sätt. Att vi sa till Jonte Edling att det viktigaste är att du ska stå sista helgen. Och den helgen har vi planerat för. Det är där din topp ligger. Fokusera på den matchen. Vi väljer spelsätt efter dig. Vi väljer liksom, så här är det för din roll. Och det gav frukt hela vägen, tror jag. Och det är väl därför som vi har ju ingen, när vi summerar den här VM-resan, så har vi ingen 16, 17, 18 spelare. Utan vi har verkligen varit de här alla 18 plus 2 som har spelat och som har bidragit på ett sätt som, ja, det var häftigt.
Ja, Edling är ju intressant. Ja. Det måste vi snacka mer om. Det har väl ni två pratat om. Du skrev ju där, Anders, Niklas berättade att ni hade haft något samtal under turneringen, va, där han inte var helt nöjd ändå.
Spelsugen, såklart.
Ja, exakt. Han vill in där.
Så var det. Han hade fått reda på sen lång tid tillbaka att han ska stå alla viktiga matcher. Det var så vi hade presenterat det för honom. Och när han då inte stod Finland så kunde såklart inte han förstå det. Att han tyckte ju att den var så pass viktig. Det tyckte inte vi, om man nu får säga det. Utan att vi kände verkligen att nej, det här är perfekt. Du har en vecka vila, du har kommit in i turneringen. Hade 91% i första matchen mot Lettland. Och bara kände att varför ska vi ens ge han möjlighet, eller varför ska vi ge hans möjligheten att kunna bli fördärvad på något sätt? Han är i världens självförtroende. Så att det var en häftig, han var lite småsur där för att han inte fick stå. Hans målvaktstränare från Helsingborg hörde av sig också och frågade lite grann, men var det verkligen tänkt så här, och hur resonerade då? Och sen fick jag första kramen efter VM-finalen av hans målvaktstränare, så sa han, jag hatar att du har rätt, jag hatar det. Så att, det var det höjer hybrisen.
Men det var inte alls förutbestämt innan turneringen att han skulle vila just Finlands matchen i gruppen, utan det var den feelingen ni fick där och då, eller?
Alltså det hade faktiskt varit det här, att hade han varit mindre bra mot Lettland, släppt några sådana här billiga bollar och så hade han stått mot Finland också. Men planen föll mer väl ut än vad vi hoppades på, så kan man säga. För han gör faktiskt ett par bra räddningar. Det är inte bara det att han har 4 skott mot Lettland, utan han får faktiskt rädda sina 14-15 bollar där, vilket är bra.
Inte i mixade zonen framför, man såg ju Daniel Paulsson, sagt målvaktstränaren, gav Jonathan Elin en väldigt, väldigt lång kram. Det var väldigt mycket tårar från Paulssons sida framförallt. Jag såg, Edling såg jag bara ryggtalan på, men det var, kan nog varit lite tårar där också. Väldigt, väldigt fin kram där. I mixade zonen. Personen som betyder väldigt mycket för varandra, såklart.
Jag har faktiskt sett den filmen så här i efterhand och fått den på min telefon också. Och det är jag som borde känna Daniel Paulsson sen otroligt gammalt. Och även Jonathan som jag har haft sen han var 15 liksom, i ett Skånelag. Det är klart att det handlar inte om denna finalen endast, utan detta handlar ju om ett arbete under 15 års tid där man vet hur båda de här människorna har försakat familj, man vet hur mycket de har försakat för varandra, och de har en relation som är helt otrolig, och man vet också att det börjar närma sig ett slut för dem, så såklart det är så mycket större än ett VM-guld. Det är någonstans bara kronan på toppen. Så.
Ja, nu ska han bli världens bästa spelare också, utsett till det.
Ja, vi får väl se om han blir det, men
jag skulle säga att honom till det.
Ja, för mig är han det. För mig är han det. När man gör två så här, alltså han, det är alltid svårt att ranka målvakter mot utespelare, kommer det alltid vara, men han är den bästa målvakten, och när man avgör två matcher egentligen på det sättet som man gör, så jag har svårt att tänka mig att någon annan skulle liksom, ja, jag tycker att han är världens bästa.
Ja, vi hade ju någon sån här panelfråga, du och jag, Oskar och Anders Åberg och Mika Pakalén, och jag tror vi alla röstade på Emil Johansson då. Men ser vi på Emil Johanssons VM så var det ju inte dåligt på något sätt, men det var ju inte så att han glänste, tycker jag inte. Så det är ju klart att VM ska spela en stor roll i den här utmärkelsen. Och då ligger väl Edling bättre till.
Men det är också nu pratar vi det igen, målvakt mot utespelare. Emil Johansson är Emil Johanssons skills på en innebandyplan är där väl ingen som kan vinna över. Det är ju han är nummer ett där, så är det. Sen när man kommer till, som inte ni får se, men det är ju Emil Johansson i en grupp och som en lagkapten, och som ni får den här officiella versionen av honom, medan vi får insida om Empo. Då skulle jag kunna säga att han är världens bästa också. Så är det.
Ja, det är många... gardera lite såklart.
Ja.
Ja, så är det.
Det är väl kanske rimligt som förbundskapten. Om du ändå skulle liksom plocka lite russin ur kakan då, nu när vi tänker tillbaka på det här häftiga mästerskapet. Vilka spelade avgörande insatser för er, som du ser det? Edling såklart, har vi pratat om det. Han är helt briljant i semifinal och final. Men om du skulle lyfta fram några.
Oj, ja, det är svårt. Jag skulle kunna dra hela listan egentligen.
Ja, jag misstänker det.
Alltså om man går till, nu har vi pratat om Edling och Empo kanske redan. Men alltså det är Tobbe Gustafsson. Det han står för och den powern och den, alltså det är ju en majestätiskhet, jag vet inte ens ordet, men alltså målet blir, som han gör till 5-4, blir någonstans bara det bara bekräftar hans spel på något sätt. Alltså han har skjutit 10 skott innan han gör det här målet och skjutit 8 av dem i täck och 2 upp på översta raden i Hartwall, tyckte jag det såg ut som. Och sen så vinner han närkampen med sån kraft och sen så går förbi Kotilainen i en offensiv tackling som sällan händer innebandy och sen sätter den av bara viljestyrka. Det är som power i det. Robin Nilspart kan vi prata om. Jag tycker den är helt underbar, hans intervju. Folk får säga och tycka vad de vill. Men jag kan fatta, han har blivit utbuad under så lång tid i Finland och på så många olika sätt. Och det bara fortsätter i finalen. Och han har rätten att vara liksom i det modet där och just då. Det han utstår under hela den tiden och den kraften som han faktiskt visar genom hela, vilken mental styrka den grabben har. Så är det. Sen är ju Hampus Arén, kommer alltid vara en personlig favorit hos mig. Alltså det är, han spelar in, han tänker inte. Han bara spelar innebandy och därför kostar det mål i baken ibland, men det kostar oss otroligt många mål framåt. Och det är, jag minns en av de stora personerna från Finland som sa så här: nej, 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 han kan aldrig spela center i ett VM, han kommer aldrig kunna prestera på den nivån i ett världsmästerskap, det kommer inte hända. Och så går han ut och så är han väl förmodligen en av de bästa spelarna i just VM-finalen för att han inte är rätt. Och då har han ändå varit nervös. Och det finns mycket att säga om många, såklart. Så är det.
Det skiner upp lite där när du pratar om Hampus Arén. Det syns att
gillar honom. Alltså det är ju den här passningen, vem är det är det mot Lettland, han slår den på insidan mellan benen eller något sånt där. Jag kommer knappt ihåg mot vilket motstånd, men alltså det får man ju se på träningar och han tunnlar folk på mittplan och man kan ju nästan bli förbannat glad. Man blir förbannad och glad, ungefär så är det när det är honom. Han har så mycket roliga skills, så att det är den typen av innebandy som jag gillar i alla fall. Finessen och lekfullheten som han besitter. Jag skiner upp när jag pratar om honom, det gör jag.
Nilsberg, det är intervjun, Borgström, den kan vi inte heller släppa helt, va?
Nej, men jag tänkte ta med Niklas. Nu har du ju gått en stund, så jag tänkte kolla. Visst var det så att du var lite orolig när du hörde att Hampus Arén skulle liksom ta sig eget ner i Allsvenskan? Så jag vet att du inte kanske var helt liksom med på banan där.
Nej, jag pratade med Hampe rätt mycket även då, och vi hade en bra relation, och jag tyckte såklart det var synd, för att jag var rädd för hans träning framöver. Och sen var det även ett statement, för det var fler som var på gång till Allsvenskan. Så det var ett viktigt statement för oss att göra, att säga att trots att du är bäst så funkar det inte att hålla på näst högsta nivå, beroende på, ja, men tyvärr så sitter man inte på de resurserna på allsvensk nivå. Så det ställde ett ännu högre krav på Hampus direkt från början. Så att, alltså Hampus, även om han blev petad första lägret, så har han varit med i vår VM-trupp sedan dag ett. Och det kan man inte gå ut och säga då, för då hade det blivit fel i hela alltet. Men han har visat sig, och de träningsrapporterna och det man har hört och det man har sett, han har ju verkligen gjort det till fullo. Hans kropp, hans styrka, hans snabbhet, hans speltekniska förmåga har inte blivit sämre av det. Men jag tror fortfarande inte att så jättemånga fler personer hade klarat det på det sättet som han har klarat det. För hans hjärna har något extra i det.
Ja, men skönt efteråt när man pratar med henne i mixade zonen, och man försöker få honom liksom att försök ändå säga så här, ah, men jag tror många har tyckt att du var väldigt, väldigt bra i den här finalen. Försök få han säga någonting bra om sig själv. Liksom. Han är ju så otroligt ödmjuk och börjar prata om det här med ditt VM nästa år och sådär. Men till slut lyckas han få fram att det är väl klart att jag är nöjd. Jag gjorde en bra final. Typ, så där. Men det, man fick verkligen dra ur honom och säga ganska mycket om Hampus här.
Men markeringen ni gjorde där direkt, det var lite alltså för att liksom, säkerställa att det inte var andra kanske landslagsaktuella spelare då, som skulle ta samma beslut.
Det var en av anledningarna, ja. Det var en av anledningarna. Och det föll väl, även om det blev lite skriverier och så om det då, så tycker jag att det föll ganska väl ut. Jag tror fortfarande, vi har faktiskt samma inställning igen till kommande. Att du får nästan heta Hampus Arén för att kunna klara av det. Ungefär så på den nivån. Det, och jag vet att folk pratade då om, ja men Kim Nilsson gjorde detta. Ja, skillnaden var ju med Kim Nilsson, det var ju att han var världens bästa innebandyspelare redan då. Hampus Arén hade ju inte haft möjligheten att visa upp det så pass som Kim Nilsson hade gjort när han gjorde det. Men vi visste samtidigt att, eller vi var tvungna att ha honom, för vi såg ingen annan som hade den spelkompetensen som skulle kunna klara av det på det sättet. Så att, ja, det blev med facit i hand blev det lyckat. Det var ju tur inte Hampus sa så här att jag skiter i det, jag tänker aldrig mer spela i landslaget. Det var det vi glada för.
Han kanske väl haft 10 landslagsspelare i Allsvenskan den här säsongen.
precis.
Du, vi ska ju blicka framåt också, för det kommer en ny VM-turnering som inte är allt för långt bort. Men jag vill, först innan vi går vidare framåt, så vill jag gå ännu längre bakåt. För att de här första landskamperna ni hade mot Finland, dels de här lägen ni hade i början, men sen även när ni ställdes mot Finland och åkte på lite smälla där inledningsvis och testade saker. Så. Vi har ju pratat lite om det efterhand också, Borgström, även med Mika Pakalena, han var med, att liksom, vikten av det ni gjorde då och testade och fick säkert en del svar som ni kände att det här går vidare med, men en del också som ni fick kanske stryka eller tänka om kring. Så här. Hur viktig var de matcherna och vad var det framförallt som ni tog med er och vad la ni åt sidan från de första testen som det ändå var för er mot skarpt motstånd?
Jag är ju fortfarande helt övertygad om att den truppen som vi tog ut då och det som vi genomförde spelmässigt där och då, det är dit vi ska. Ungefär så. Nu ska jag inte säga att det är kommande nästa landslagstrupper, men det är den spelartypen och spelarkategorin som vi ska söka efter. Vi vill spela en hög press, alltid och press på bollföraren. Vi vill spela en rak innebandy. Vi vill att det ska finnas löpmeter per spelare som är enormt mycket mer än vad det är nu. Och det var det vi testade första rundan sen i Erik eller när vi var där. Samtidigt så märkte vi ju också att okej, det här är lite för tungt just nu. Vi kommer ha för lite tid för att kunna klara av det. Så att vi tog något steg fram, men vi fick också ta några steg tillbaka i det sammanhanget. Men jag är ju fortfarande övertygad om att det är dit vi ska. Det vill jag först och främst säga. Sen blev det såklart att den resan handlade mycket om också att mycket mer än kanske folk tror att få ihop en grupp för svensk landslag. Att vi ville ha spelare som inte byggde på det gamla i första hand. Utan det skulle bygga på någonting nytt. Även om några av de här äldre kom tillbaka sen, så tyckte vi att det var en viktig faktor att vi fick jobba med gruppen. Att vi fick hitta någonting nytt. Nu blinkar min lampa ordentligt. Ska jag gå och släcka den eller vill jag... Ska vi bara köra?
Nej, du behöver inte göra det för vår skull, men...
Nej, jag tyckte bara att det blev...
Men kanske fortsatt
med en firande. Det är väldigt... Exakt, se om den sprängs här snart. Nej, men så jag tycker ändå att själva grejen av det vi gjorde då, och det var viktigt för oss. Och det var viktigt för mig och Brolla att stå vid sidan och se att okej, det här är inte tillräckligt och det här kommer ta för lång tid för det. Jag hoppas ju att det är så vi kommer att spela i VM 2024 i Malmö. Det är det jag hoppas på. Sen när vi väl hade fått ihop en grupp och fått ihop ett tankesätt som blev något annat, så fick vi nya chanser mot Finland att göra det på ett nytt sätt, och helt plötsligt så fick vi resultat i det. Och då blev ju den kombon otroligt viktig, att okej, gruppen nummer ett, spelet nummer två, och sen ska vi bara få ihop detta i rollfördelningen också. Och det är väl det som vi har haft som allra största grej egentligen, det här med gruppen, rollfördelning. Vi fick ju lite skit av, varför har ni med den här spelaren, varför inte med den här spelaren och så vidare. Och det Det är verkligen så att precis på samma sätt som vi tog ut ledarstaben så tog vi ut spelartruppen på att vi ska bara ha folk vi litar på i alla lägen. Och därför blev det kanske någon Växjö-spelare för mycket, det blev kanske någon Falun-spelare för mycket, men det var folk som vi litade på. Så när det stod och vägde så var det det som avgjorde. Så då kan man tycka ju såklart att ja, men är det verkligen rätt sätt som förbundskapten att göra på det sättet? Och då är mitt svar att ja, för att vinna guld den här gången så var det det sättet. Och det är lätt att säga, men jag tror ändå att vi alltid kommer vilja se spelare som vi litar på, både i en grupp och kring spelsättet. Och, tråkigt för vissa såklart, men det är inte en rättvis process. Det är inte det. Det är inte en, Brolle brukar säga det, det är inte en mänsklig rättighet att spela i landslaget. Det är inte det. Och det ligger mycket i det.
Ja, jäkligt intressant att höra. Och det där med spelet tyckte jag var lite det jag fiskade efter också. För det kändes ju, ni ville ju verkligen testa nya saker. Det var ju superintressant att se, även om det inte blev liksom resultatmässigt den största träffen direkt. Men då vet vi att det är åt det hållet det svenska landslaget kommer att vandra i alla fall. Då ser vi med spänning fram emot att följa Borsten, eller hur?
Ja, men verkligen. Men jag håller med. Det är väl klart att det är lite av ett krig. Man brukar väl säga att man ska ha folk man litar på om man ska ut i krig. Så det är väl, på ett sätt så köper vi helt det resonemanget.
Ja, verkligen. Och då kommer vi kanske in på kommande trupper och blicka framåt. Då. Du hade ju
jag har tagit ut den.
Ja, men jag såg det. Jag gick igång på den och tyckte det var. Jag hade faktiskt fått läsa den i förväg också. Så jag hade koll på vad som skulle komma där. Men det är ju intressant att blicka framåt och fundera kring hur kommande landslagstrupper kan se ut. Och så här. Nu är det inte så länge till nästa VM. Det är nästa säsong. Det brukar ju vara ett längre tidsintervall emellan. Så där. Men vad tror du, Niklas? Hur många spelare från årets VM-trupp försvinner till nästa?
Alltså ni är ju så långt före mig och Olle i detta måste jag säga. Så det är ju roligt för er. Men det är klart att det kommer att försvinna spelare. Det är vi övertygade om. Och vi är i en föryngringsprocess. Så är det också. Sen behövde vi lite mer rutin nu. Och det var ju svaret på Erik också. Att nej, det här är en rutinfråga som kan vara viktig. Vi märker ju att när Kim Nilsson och Galante Karlström är på planen så märker vi att ja, men då offrar motståndarna två spelare på dem, vilket gör att någon annan blir fri. Och det vet jag att några kan tycka att ja, men får de verkligen ut max, eller får de, det får de inte, men de får ut max för laget. Och det gör det. Ja, det är så häftigt att se när Galante skjuter sina skott, det sitter tre man i täck alltid. Alltså det är helt otroligt när man börjar få statistik på det. Så att det skapar utrymme för att Rasmus Enström kan stå fri på sin kant och skjuta ett slagskott. För Ralle skjuter inte så ofta. Och det blir mål i en VM-final. Så att det är ju det är stor eloge till en sån vinnarskalle som Galante är. Att kunna hantera att göra det för någon annan. Och det gör han. Det är mycket mer än vad han själv tror. Man har ju hört historier om honom som säger att trots att de vinner med 10-0 och han inte har gjort mål så är han ju nästan förbannad. Och det är en kravställning som är otroligt. Man kan tycka att den är osund ibland, men den är otroligt vacker när det gäller honom. Men tillbaka till truppen där, så tror jag att alltså när vi spelar 2024 i Malmö i alla fall, så är säkert 10 spelare av de här inte med. Det är det vi tror. Och sen i vilken ordning det här kommer, det är lite svårt att säga. Men vi hade ju redan nu, hade vi 9 debutanter det här VM:et. Så att det är, tillsammans de här 9 så 10 till, så är det ett helt nytt lag som stod 2018 som kommer stå 2024. Det tror vi.
Har du fått något besked? Kim Nilsson har varit den som aviserat mest att det är slut i landslaget. Har du pratat något med Kim kring hans framtid?
Alltså vi har faktiskt låtit varandra vara nu efter det här, att respektera både tomhet och klubblag på något sätt. Nej, vi har inte kommit dit. Vi får låta det gå en liten tid till så att det faktiskt får sjunka in innan vi börjar prata om något annat. Sen vet man om att ett landslagsår är ganska unikt också. Nu kommer det ett VM-kval i Polen och sen är det ett långt, långt uppehåll. Och sen ska vi spela World Games i USA till sommaren, så att det är, jag tror att det är saker som alla vill vara med på något sätt, och samtidigt så måste de här också se över, orkar vi den här satsningen, för de vet om att vi ställer krav, de vet om att vi är vi är hårda med träningen, med den mentala, med att allt ska funka runt omkring och så vidare. Så att det är ju, vi får se var allting landar till sist. Jag tror ändå vi har lyckats bygga en viss stomme på det här VM:et bara, och den stommen, den kommer vi säkert hålla ganska hårt i.
Jag kikar igenom lite anteckningar här som vi gjorde innan podden, och en del som vi kanske missade där under VM-snacket, det var ju den här uppmärksammade kameran på eran träning. Ni blev filmade under ett av träningspassen där, och den, ja, det blev ju en snackis och det blev lite rabalder kring det där. Men vad hände egentligen? Man vill ju följa upp det där nu. Vad kom det fram? Vilka spioner var det som hade varit på plats?
Nu har jag varit otroligt transparent i allting jag har sagt, så nu ska jag nog vakta min tunga lite, men jag ska försöka förklara lite mer officiellt då, men vi kommer ju faktiskt till första träningen, och jag bad en av mina gubbar på läktaren att bara gå och kolla. Vi fattar ju, det var otroligt mycket kameror, men att bara gå ett varv och se om det är någon kamera igång. Och då går vi då går han ett varv, och sen så kommer han tillbaka, så säger han att det ser inte ut som att någon tv-kamera igång, men däremot så sitter där en GoPro-cam på ett ställe som blinkar rött. Och då säger jag, var sitter den? Och då visade sig att den GoPro-camen är samma GoPro-cam som var med under EFT när vi var i Tjeckien. Och vi plockade ner den kameran och tittade på vad som fanns på den, och då var det vår träning på den kameran. Så han sa, var det inte, och det var bara vår träning på den kameran. Och då sa vi bara att det här var inte okej någonstans. Och då meddelar vi det till där är sådana här matchjury, så säger vi bara, vi vill inte göra något med det, men om detta händer fler gånger så kommer vi ju behöva göra en grej av det. Så att du får göra vad du vill med informationen, vi gör inte någonting av detta. Vi hade inte tränat på något speciellt, så det handlar inte så mycket om det. Vi hade gjort någon frislagsgrej kanske, men det ska inte vara så i alla fall, det ska inte vara på det sättet. Och sen så var det ju, gjorde han, den här jurymedlemmen, en grej av detta under IFF och med finnarna. Och sen så kopplar vi faktiskt bort oss själva från den här. Jag har läst otroligt lite medier under tiden som vi har varit i Finland. För att man kan ändå inte ta in det när man är där. Då tappar man fokus helt och hållet. Så att sen blev det ju en större grej än förväntat för många. Och den kostade oss många timmar, och med facit i hand så skulle vi inte gjort det, och med facit i hand så gjorde vi ändå det bra, för vi la locket på helt och hållet till sist, för att annars hade det kunnat eskalera på ett sätt som hade drabbat våra spelare, och det var det sista som jag ville med hela den historien i alla fall, det var att det skulle bli så. Så att kameran var igång och den filmade vår träning, svarade han så var inte det.
Och den var finsk?
Definitivt.
Ja, jag älskar att ni känner igen GoPro-kameran från EFT. Liksom. Det är, lägger med näsa på detaljer.
Vi har, ja, jag ska inte gå in på för många detaljer, men vi har bra koll på vad som händer där ute. Jag gillar detaljer, så är det.
Ja, vi hade gärna hört alla detaljer där.
Jag förstår det.
Ur vår perspektiv så blev det ju ändå en extra krydda, bara, så det måste man ändå säga, med lite spioneri under VM-turnering.
Ja, men det var väl en bra krydda direkt. Man vill ju att det ska vara lite... Ja, men att det blir ännu mer... Rivaliteten finns ju där redan mellan Sverige och Finland, men det är klart att det blir ännu lite mer när det dyker upp såna här grejer. Och ja, men Finland slog vi tillbaka ganska mycket och tyckte att det var... Jag vet inte vad de sa, men det var... Jag kommer inte ihåg vad de använde för ord, men ja, de tyckte att det var väldigt märkligt att bli anklagad för sånt.
Ja, det... Arrest my case.
Detaljerna kanske vi kanske kan luska fram ännu fler detaljer längre fram ur dig, Niklas. Vi får väl se. Du hade också fått en lyssnafråga som vi inte drog tidigare. Vi tar väl den nu. Det var kring finalen och det taktiska då. Du har pratat lite om det och hur ni tänkte inför och så. Men här handlade det mest om hur ni tänkte kring matchningar mot olika femmor. Och då taktiska korrigeringar från gruppspelsmatchen där matchbilden inte var likadan. Och ja, just den delen har du varit inne och nosat lite grann på hur ni tänkte kring det taktiska. Finns det något mer att dra där, och om du kan ta något kring hur ni matchade mot olika femmor? För det såg vi att ni gjorde.
Alltså det Här hade vi kunnat sitta och prata i timmar igen såklart. Men den korta versionen är väl att vi testade i gruppen hur vi fick matcha, så kan man säga. Och vad finnarna, eftersom vi visste redan då att vi kommer vara bortalag utan att det var lottat och färdigt, så visste vi om att vi kommer inte få vara hemmalag och bestämma matchning. Så att vi bara utgår från det, och då är det lika bra att vi testar vad går finnarna med på. Och då spelar de ut ett kort, tycker jag, som gav oss ett utrymme för att det här passar oss ganska väl. När vi då kom till finalen så var det precis så att vi fick matcha det på det sättet som vi ville. Sen har vi ju ett par byten, och vi hade inte spelat ut att gå ner på folk och ändra och spela ettan och tvåan i olika byten. Jag tycker det här är ett ganska, ja, men nästan matchavgörande moment när vi har spelat 1-2 och så ska jag, eller 1-2-3, 1-2-3, och sen så spelar vi ettan och sen sätter vi in, eller vi sätter i alla fall in tvåan på med Arens femma, ett dubbelbyte egentligen direkt efter och hamnar mot deras tredje, och deras tredje får ett sånt jobb som är oss. Jag kan bara tänka mig den känslan i att för dem när de ser att vad gjorde Sverige nu? Hur funkar det? Och vi har bollen och skapar hur mycket som helst bara där. Där tyckte jag vi fick ett momentum på dem under finalmatchen som de aldrig riktigt hämtade sig från. Så att den blev otroligt lyckosam. Så matchningen var absolut en del av det. Sen även tycker jag hur vi spelade. Vi bestämde oss det bytet för att nu ska vi spela otroligt attackerande. Vi ska attackera på allt vi bara kan. Och det gav en nerv i matchen för dem som jag inte tror de var beredda på. Och sen kunde vi byta runt lite. Så kommer vi fel några gånger också. Det ska vi inte sticka på stol med. Det är inte det att vi äger ut dem på något sätt. I alla lägen ska jag säga. Vi gör det på många sätt, men inte i alla lägen. För de kommer in med sin femma någon gång mot något som vi absolut inte ville ha. Och jag tror till och med att det resulterade i ett mål bakåt. Så att det är en kamp där mellan båsen hur man ska göra. Sen tycker jag att vår aktivitet i förhållande till Finlands aktivitet är extremt mycket högre. Och det tror jag också gynnar oss. Jag tror aldrig, det är bara att titta på bänkarna när de sitter ner hela tiden. Och vi fick faktiskt en fråga mitt under Schweiz-matchen som säger: du, kan du bli ett lag och sätta er ner av den här matchvärlden då, för att vårt sekretariat ser inte bollen när den går ut i hörnet. Och så bara tänkte jag, så sa jag till matchvärlden: om du säger det till mitt lag så ska du få se hur de reagerar. Det är ju ingen som vill sitta ner i vårt bås, utan vi står upp, vi är power, även när vi är utanför. Och där ser man ju att Finland resonerar på ett helt annat sätt och vill resonera på ett helt annat sätt. Men jag tror att vårt lag så passar den grejen otroligt bra.
Det var ju intressant. Jag satt ju där på läktaren med Henrik Kravlund från UNT, och vi satt ju och noterade. Det har man ju alltid sett förut också, men man noterar ju Petri Nycke där som står liksom tillbaka lutad mot läktaren. Jag såg att Adam Kallenberg också i Kalmarsund, han var på plats också. Så han lade ut dem på Twitter om samma sak, just det där. Han säger inte mycket, Petri Nycke, under en match, utan han går fram ibland och pekar och gör lite justeringar. Och även Mika Konen var ju, han står inte tillbaka lutad sådär, men det är ganska lugnt från hans sida också, även de andra ledarna i finska båset där, utan det känns som spelarna sköter mycket sig själva där.
Mm. Ja, men så är det, har vi ju hört historier om innan också, att under förra VM-finalen så gick inte ens Nycke och de in i omklädningsrummet mellan periodpauserna, och då står matchen och väger. Så att det är ju deras arbetssätt och så som de har valt, och det har ju varit vägvinnande förut. Så att jag ska inte förringa deras arbetssätt, men du måste, jag tänker som ledare att någonstans måste du anpassa ditt ledarskap efter kulturen och kulturen efter ledarskapet. Och precis som den här frågan från matchvärlden, kan ni sätta er ner, så blir det blir bara korkat. För att i vårt lag så strider vi, och vi strider tillsammans i alla läger, oavsett om vi vilar eller vi är på planen. Så att det ska gå hand i hand på något sätt där. Men vi är olika, vi tänker olika.
Det funkar ju uppenbarligen för Finland också, men det är roligt när man liksom håller koll på det, att han står där och som armen uppe på sargen eller där bak till. Man tänker att men det kanske han kan göra när de möter Lettland i gruppspelet, men det är intressant att se att han gör det också när det är liksom i VM-final och så mycket på spel.
Ja, det är kontrastigt. Jag fastnar ju vid det där, jag har svårt att släppa det där klippet du nämnde som Finland spelade ut. Är det något du kan berätta vad det var ni tyckte att de bjöd på eller spelade ut som ni använder då?
När det gäller det speltaktiska?
Exakt.
Nej, men alltså, ja, men gå till frislag. Vi har ju, frislag har ju blivit en för mig är det ju en livspassion liksom, att göra frislag på olika sätt. Och vi Finland började redan i Erikkilä och har bara frislagsvarianter på allting de gjorde. Och det kunde någonstans irritera mig, för att det är min grej liksom. Det är jag som ska vara bra på frislag, det är jag som ska introducera detta. Så vi har ju fått spela på samma mönster, och någonstans har det blivit en tävling i tävlingen att jag ska slå dem på frislag. Det är en viktig grej för mig. Så att alla våra spelare har ju fått så här jag tror de har fått 30 olika frislag av som vi har gjort och som vi har gett till dem i olika kompendium som de ska kunna. Lite som, kan man kalla det, spel i NFL. Att du ska kunna de här frislagen, ni ska kunna utföra dem. Men vårt problem har ändå varit att vi har varit så otroligt dåliga på defensiva frislag, så att finnarna har kommit till ändå. Och det har varit en sån här nöt för mig att knäcka, för det är inte bara att vi ska hitta ett mönster som kommer att funka, utan vi måste spelarna tro på det och att utföra det på det sättet som ger oss någonting mer. Och det tycker jag inte riktigt satt för vi var i semifinal och final heller, så att jag hade en viss oro kring det, men jag tycker ändå att det blir ett bra moment som blev lite avgörande i detta. De trodde nog att de skulle slå oss på detta ganska rejält, och det gjorde de inte. Så det var skönt.
Ja, det är en sak. Det håller vi med om. Ja.
Jag håller med om.
Vi ska släppa dig snart, för du ska iväg på ett möte här, vet jag. Men Anders, en grej som vi ville prata om, det var ju den liksom uppmärksamhet som innebandyn har fått under VM, under de dubbla världsmästerskapen egentligen. Både, det blev ju dubbla guld, dam och herr. Ja, men det känns som att det har varit uppsving. Det har varit sändningar i SVT som har fått mycket positiv feedback, och det har varit, ja, men vi har hört om höga tittarsiffror och sådär. Och det känns som att det har snackats innebandy. Nu är ju vi alla tre i den bubblan, och det pratas väl alltid innebandy i vår närhet, men det känns som att det har nått ut till fler. Vad är din bild av det, och tror att det här kan liksom spilla över nu på SSL och intresset för innebandyn i stort?
Frågar du mig eller Anders?
Ja, nej. Anders vet jag vad han tror.
Okej, ja, men då kör jag. Ja, men jag tänker mig att nu, det finns verkligen ett läge för många föreningar att göra något jättebra av detta också. Det är föreningarnas spelare som vi använder i landslaget. De kan välja att hypa detta hur stort som helst om... Förlåt, men man släpper viss del av sin egen stolthet. Och det, med det menar jag är att... Ja, men gör landslagsspelarna till stjärnor och gör dem till stjärnor fullt ut. Se till att fira VM-guldet på din hemmaplan inför din publik. Bjud dit publik, ta dit folk, släpp biljettpriser, släpp liksom, för ni kommer tjäna på det i längden. Det får liksom inte... jag tror att vi kan fylla arenor just nu. Men jag tror också att vi bara kan det under begränsad tid, för annars kommer det rinna ut i sanden och så är man inne i SSL-lunken igen. Så att jag tror att många föreningar skulle kunna spinna på detta så mycket mer än vad som jag upplever mig se redan nu. Och ja, jag tror väl att det kan vara grunden. Jag tror att tittar man liksom på, jag fick något jättefint mejl av någon person som jag hann läsa precis innan, där det står att nu vill verkligen barnen vara som Kim Nilsson, nu vill verkligen kidsen i vår förening göra så här och så här, Galante skjuter så här, och så får man hela den grejen, och det är väl det som är helheten av detta. Ja, men gör det då. Se till att visa upp detta. Se till att blanda in de här spelarna. Skapa en ungdomscamp med Galante Karlströms dragskott, om vi ska göra det, eller Kim Nilssons. Och det finns på många håll, men vi kan hypa det ännu mer. Elitföreningarna besitter, och FSSL besitter, en stor möjlighet. Så de måste bara ta stafettpinnen i detta. De måste kunna leva upp till de här premisserna som är satta. Jag tycker att Svenska innebandyförbundet, när man förhandlar sig fram till SVT-rättigheter, tog ett jättesteg i att göra publik. Och det är inte illa ment, för Sportexpressen gör ett superjobb i det de gör, men det kommer aldrig kunna synas på samma sätt som det görs i SVT. Och den boosten skulle kunna ge Sportexpressen, den skulle kunna ge föreningars nästa steg, den skulle kunna ge hur mycket som helst, men det är tillbaka igen, det är upp till föreningarna att göra det till stjärnor.
Ja, härligt. Anders, har vi något avslutande, Niklas? Är det? Vi har redan dragit över på din mötestid, ser jag, så att du får väl skylla på oss när du glider in där i förbundsmötet sen.
Absolut.
Ja, man får hylla. Jag vill bara hylla Niklas och ställa upp här och köra någon timme här väldigt, väldigt förkyld och sådär. Imponerande får jag ändå säga. Hade jag inte klarat det själv med mina förkylningar när man har på sig dem. Man vet hur man mår då.
Jag hoppas att du fick tillbaka den här liksom hybrisen och VM-glädjen nu då, efter att ha varit inne i någon liten minidepression efter mästerskapet. Det är många härliga minnen som dyker upp, tänker jag.
Ja, men verkligen. Ni upplever mig i detta. Ni tillsammans med Ipren, ni får tillbaka mig till VM-känsla. Det är bra. Tack för det.
Härligt att höra. Stort tack och återigen grattis till VM-guldet. Det var magiskt.
Tack.
Ja, vi tackar alltså Niklas Nordén. Häftigt att ha en förbundskapten med i podden, Anders. Det blev ju mycket intressant VM-snack. Och han var ju bland annat inne på Robin Nilsberts uppmärksammade intervju efter VM-guldet. Ja, det blev en stor grej av det där. Och det var han kanske inte riktigt beredd på själv där och då när han sa det. Du har ju pratat med Robin också i efterhand.
Ja, jag ringde han här. Ja, var 5 dagar efter guldet kanske, i onsdags eller något, och jag förstod väl kanske själv att han är nog ganska trött på att liksom prata om det där, att folk reagerar på det, och han var ju uppenbarligen inte jättesugen på att prata, men jag uppskattar verkligen att han tog sig ändå tid att svara på de frågorna jag hade kring det där och reaktionerna framförallt, och han sa ju det att hade han vetat om att det kanske skulle vara så många som tolkade intervjun fel, så kanske han inte hade sagt det han gjorde, utan det var ju många som inte förstod att han sa det med glimten i ögat. Och där har vi varit inne på både när vi pratade lite inför här, att du och jag, vi känner ju Robin Nilsberg. Man har liksom pratat med honom många gånger. Man vet hur han är. Man vet att han säger mycket med glimten i ögat och har liksom den stilen. Och då är det klart att vi tycker att det är roligt det han säger. Och jävligt, ja men exakt, liksom lite fyndigt eller vad man ska kalla det sådär. Men folk som aldrig sett Robin Nilsberg förut, inte har någon aning om vem han är, kan jag ändå förstå kanske på något sätt att de kan tycka att det är lite kanske drygt och respektlöst det han säger. Men det är ju med glimten i ögat som han är verkligen inne på att han säger det sådär. Jag tycker också att han sågar ju inte det finska laget så att säga, utan det är ju Finland som land. Han skämtar lite mer och driver lite mer sådär, och han säger själv att han kommer åka tillbaka till Finland. Det är inte som att han är gravallvarig, han säger att han aldrig ska komma tillbaka till Finland. Han kommer ju komma tillbaka och äta den maten och dricka finsk kaffe och sådana där saker. Så jag tycker, ja men trist att det laddade fel hos många, och även om jag kan förstå det på vissa håll, men personligen så tycker jag att det var underhållande, får jag ändå säga.
Men jag tycker att det du är inne på där, för mig i alla fall, så är det en ganska viktig skillnad just att han... Att håna sina motståndare efter en sån vinst, det tycker jag också är respektlöst. Men jag kände inte att det var det Robin gjorde i det här fallet, utan precis som du säger så kände han, ja men drev med landet Finland, skickade någon pik sådär mot en antagonist och rival. Och det är ju också så att Sverige och Finland är ju de stora kombatanterna inom innebandy. Det är de som tävlar, det är där mellan känslorna finns. Niklas Nordén har suttit och pratat med oss om det här i podden, att hela Sveriges spel, allt som de har jobbat med inför VM, nya förbundskaptenerna Nordén och Brottman, har handlat om att vinna över Finland. Det var jätteintressant att höra, tyckte jag. Och jag tror att även om Finland har varit i fokus tidigare också för Sverige såklart, så känns det som att det var ett steg till nu utifrån det han berättade. Och då finns ju det där liksom uppbyggda rivaliteten där. Och sen ska vi komma ihåg att Robin Nilsberg blev utbuad konstant i semifinal och final så fort han hade bollen. Så att det bubblar känslor inom honom efter en sån här match, och att han ändå har hållit sig, ja men lugn då får man väl säga, under matchernas gång. Det tycker jag faktiskt är ganska starkt. Så att, och just den där skillnaden att, vad ska man säga, hånet vet jag inte om jag vill kalla det för, men att driva med, det var inte laget, det var inte de finska spelarna, han hånade ingen motståndare på det sättet. Sen, som du säger, jag kan förstå att vissa tar det så, framförallt kanske om man inte har haft så mycket med honom att göra tidigare heller. Men jag håller med dig, jag tyckte, när jag hörde det så kände jag bara att det var sagt med glimten i ögat, och att det inte handlade om att sparka på en motståndare som redan ligger. Sen förstår jag att han själv också kanske ångrar sig lite grann, eftersom det blev den typen av, ja men inte storm, men det blev en del kritik, och många som tyckte att det handlade om att liksom trycka ner ett lag, en motståndare som har förlorat. Och det ska man såklart inte göra, för det finns det ingen anledning till, utan har man vunnit, då kan man ju snarare kanske då visa någon sorts förståelse för motståndarna, som många av de svenska, inte minst ledarna, har gjort här i efterhand, tycker jag har varit fint att se. Mika Packalén, som vi har mycket med att göra till exempel, men även Thomas Brottman såg jag har varit ute och skrivit lite grann och berömt Finland. Och, men som sagt, jag kände inte att det var riktat mot det finska laget och därför tycker jag att det var ja, sagt med glimt. Och sen en spin-off på det här som har också har varit rolig, det är ju hur svaren som har kommit från vårt grannland. Det har ju varit dels finska ambassaden som skrev någon tweet, tror jag, som jag tyckte var väldigt rolig. Och sen såg jag också
med glimten i ögat också.
Ja, med glimten i ögat, absolut. Och jag såg också att det var väl, om det var någon finsk, någon innebandybutik tror jag, som hade ett erbjudande att köpa en klubba och få med svensk kaffe på köpet. Helt briljant.
Så att, ja, men det är en bra idé liksom, så ja, en innebandybutik. Perfekt att spinna vidare på en sån grej, såklart, verkligen.
Och kan man ta det på det sättet, så då är ju, då kan man ha den härliga jargongen länderna emellan. Och då tycker jag att, och rivaliteten måste ju få finnas, den får vi inte ta bort. Självklart, hon är inte en motståndare efter att ha besegrat dem, utan var stor i både förlust och vid vinst. Men samtidigt så måste vi få kunna ha lite glimt i ögat och sådär en viss form av jargong emellan. Det tycker jag kan få vara.
Ja, för jag tror inte det var en enda svensk spelare som sa någonting ont om det finska laget eller överhuvudtaget eller någonting sånt. Eller, ja, vi var överlägsna eller sånt. Nej, det var inget sånt snack överhuvudtaget, utan det var väldigt, väldigt respektfullt liksom, överlag från spelarna. Så där. Så, sen förstår jag, som du var inne på med Robin Nilsberth, det är klart att han vill bara att det ska skrivas om hur bra det här svenska laget är, att guldet är hemma igen efter 7 år i finsk ägo och att Robin Nilsberg gjorde en fantastisk turnering. Det är klart att han hällade sig sådana rubriken, att det blir så mycket rubriker om han, det han sa.
Ja, men hatten av för Finland i alla fall, det kan vi passa på att säga här i podden också, för vilken innebandyfest de här två länderna tillsammans, de här två lagen bjöd på. Det är ju verkligen magiskt när Sverige och Finland möts i finalen på det här sättet. Det är innebandyn när det är som bäst.
Ja, nej, men det är, man är glad att det bara är ett år till nästa VM. Det hade varit jobbigt att behöva vänta 2, utan det blir, vi räknar med något liknande nästa VM här i Schweiz om ett år.
Ja, verkligen, det ser vi fram emot. Men vi ser också fram emot att SSL är igång igen på allvar. Och vi ska ta oss in på lite SSL-snackisar innan vi rundar av där. Det har blivit ett stort landslagsfokus i den här podden, men det har ju hänt en del i de båda ligorna, både på dam och på här sidan. Vi har bland annat sett att Jessica Eriksson i Mora avslutar karriären.
Ja, exakt. Ett väldigt tungt avbräck för Kais Mora, såklart. Väldigt viktigt. Så är det något lag som egentligen inte kan bli av med viktiga spelare, så är det egentligen Kais Mora som har en så otroligt tunn trupp och beroende av så få spelare. Så det är jätteslag för Kais Mora, men det är klart att ja, det är nog ingen som har några liksom hard feelings mot Jessica Eriksson. Gravid, det är ju bara att gratulera såklart. Och ja, den här säsongen är över och hon har ändå flaggat för att hela karriären nu förmodligen är över, och en väldigt, väldigt framgångsrik karriär för Jessica Eriksson.
Ja, och i förra podden så pratade vi en del om förbundskaptens frågan på damsidan, och då nämnde vi ju Andreas Harnesk som ett tänkbart namn, om det nu skulle vara så att det blir någon förändring där. Det vet vi ju inte än. Harnesk, han ska på ett nytt kontrakt.
Ja, det kändes som att det kom. Det var ju väl VLT, lokaltidningen i Västerås, som avslöjade att det var i stort sett klart. Det var ju redan i september. De skrev sådana rader om, men det blev officiellt och presenterat av Rönnby här för bara någon vecka sedan, och det kändes som att nästan det kom, men nu börjar Harnesks namn diskuteras här som förbundskapten, nu måste vi flagga för att han stannar här till 2025. Och men det är klart att det är en viktig signatur för Rönnbys del att behålla Andreas Harnesk. Det är såklart en väldigt eftertraktad och väldigt, väldigt duktig tränare, men frågan är om han, det vet fortfarande inte om Kotten blir kvar som förbundskapten. Och vad jag har förstått i alla fall, lyssnat runt lite, så verkar det som att Andreas Harnesk har en liten landslagsklausul i det nya kontraktet, att han har en liten out där om det skulle bli aktuellt. Så det är lite spännande.
Ja, verkligen intressant. Och då ska vi kanske inte plocka bort honom då, i alla fall från de här diskussionerna, även om han har signerat ett nytt avtal.
Nej, men det ska vi nog inte göra, även om han trivs och sagt väldigt i Rönnby. Han har ju något väldigt spännande, eller han och hela föreningen har något spännande på gång att göra Rönnby till en maktfaktor i svensk innebandy igen. Han ska ta upp kampen med giganterna, Thorengruppen och Pixbora, och försöka kasta om lite i toppen här.
Ja, du, ett annat samtalsämne så där som jag har fastnat lite kring, det är ju, ja men det vi har här landslaget, många av spelarna som kom hem har ju såklart varit lite slitna. Det kan man förstå. Det har varit lite sjukdom. Niklas Nordén har varit krasslig här i några dagar. Vi fick skjuta fram vår poddinspelning. Men det finns ju också lite allvarligare sjukdomsfall i, kanske framförallt på damsidan då, eller hur?
Ja, vi pratade väl om det i frislag här tidigare i veckan, att det var väldigt många som var sjuka här inför SSL-omstarten och missade det där. Och en som till och med dragit på sig covid då, hem från VM, var ju Eliska Krupnova. Jag vet inte exakt kanske hon drar på, vi kan inte säga att hon drog på sig under VM då, men hon hade i alla fall testat positivt för covid efter VM och har inte träffats Pixbos trupp då, och förhoppningsvis ingen spridning den vägen, men även kommer hem med covid, och Dizetajova som spelade också i Pixbora och i Tjeckien har testat negativt enligt tränaren Jonas Gustafsson också, liksom också varit försiktiga med henne och få in henne i gruppen sådär, och men då blir man också lite, man känner lite oro. Man har ju sett rubriker från både NHL och Premier League om hela lag som drabbas, och det blir omkastningar i spelschemat, och man börjar liksom få lite de här usch, hur var det förra säsongen? Det känns lite oroande att man hoppas att man inte får något sånt igen.
Ja, verkligen. Alltså det är de första känslorna som kom hos mig i alla fall, när det börjar bli de här sjukdomsfallen, och så funderar man, är det covid eller inte? Nu har vi något bekräftat fall. Man ser på Premier League, man ser NHL. Det kom nya restriktioner här om dagen som inte blev så tuffa som jag kanske trodde där innan.
Publikmässigt så, tänker du då, ja, exakt.
Ja, precis. Men det kommer ju, ja, jag vet inte. Jag är orolig i alla fall. Jag hoppas att såklart det ska gå åt rätt håll. Det gör vi alla av en massa anledningar. Men även för idrotten, att vi vill inte hamna där igen där vi var under stora delar av förra säsongen. Hoppas verkligen att man får en broms på det här nu.
Ja, än så länge har det väl inte, vad jag har inte hört, de jättemånga så här covidfall i SSL den säsongen. Det har varit väldigt skönt att bara jobba, som att det är fortfarande inte ett normalläge i världen, i Sverige och sådär, men idrotten har på något sätt känns ganska normal. Man har bevakat matcherna spelas när de ska, det har varit liksom alla spelare har kunnat vara med mestadels, och publiken har varit på plats och sådana saker, så det är ändå känns normalt, även om det inte är helt normalt liksom, i världen.
Nej, och en spelare som är allt annan än normal, det är Ketil Kronberg. En av de riktigt stora inom världsinnebandyn. Alltså med tanke på det han har presterat och under så lång tid. Och nu blir han allra störst på ett sätt, eller hur?
Ja, störst i Dalen i alla fall. Han har ju spelat en specialtröja här mot Stekel, får man ändå säga, att det är ett Umeå-derby mot Thorengruppen. Där han ska spela i tröja 4-3-4, 434 matchen i Dalen. Slår legendaren Peder Bodéns rekord. Det är väl ett rekord man tänkte skulle stå kanske ännu längre. Det är ju en fantastisk siffra, att ha gjort 433 matcher. Och vad jag förstått i det, tror jag att det är självaste Peder Bodén som kommer överräcka den här tröjan till Ketil Kronberg inför derbyt. En häftig känsla. Jag hoppas det lockar stor publik uppe i Umeå.
Ja, mäktigt. Och det var ju härligt också att Ketil till slut fick spela den här VM-turneringen. Det har vi pratat om i podden tidigare. Det var fullt kaos där i norska förbundet ett tag. Men till slut stod Ketil Kronberg på banan precis som det ska vara. Ett VM utan honom hade känts fel nu när han flaggade för att han ville tillbaka. Så det var härligt att se. En sista liten snackis så där som vi ska ta upp, det är ju, pratade om Jesper Sankel som har lämnat Mullsjö då för Växjö här, en stor transferbomb, men Mullsjö har ju också, kan man säga, värvat. Det handlar väl snarare om att liksom omfördela, det är en ny rollfördelning där i alla fall.
Johan Nygård, ja, kliver in som, lämnar jobbet som assisterande tränare och kliver in på planen då. Det är även något om Mullsjö, jag har ingen koll på exakt vad Nygård där i för form och så där just nu. Han har ju varit från planen en stund i alla fall. Så, men det är ju helt klart att Mullsjö har haft ganska mycket strul med sjukdomar. Fortfarande lite skador på Joel Ingensson, Andreas Lindholm och nu har Jesper Sankelle sålt till Växjö. Så det är klart att Mullsjö behöver först Johan Nygård, men har ju även fått Jesper Axel, sportchefen, har ju fått lite uppdrag och försöka hitta lite nytt folk och in med mer i laget för Mullsjös del då. Det kommer nog kanske bli svårt nu, tänker jag, med tappet efter Sankell att behålla den andra platsen som de har just nu, utan då kommer nog dala lite i tabellen även Och de gjorde bra prestationer lite där inför VM när Jesper Sankell inte fanns med i truppen. Så det är ändå såklart ett jättestort tapp för Mullsjö och jätteboost för Växjö här i sin slutspelsjakt som visar att Mullsjö ska trilla neråt i tabellen. Så tror vi att Växjö går åt andra hållet och klättrar stadigt uppåt.
Ja, vi får väl återkomma där, för det känns väl som att det kommer säkert hända lite grann mer i Mullsjös lag nu när Sankell försvinner och försöka hitta någon potentiell ersättare, antar jag.
Ja, men så självklart där behövs det väl någon en målskytt, någon giftig forward framåt, så det är väl klart att Axel har nog en stadig lista med namn och nummer som man ska bara liksom beta igenom.
Ja, vi fortsätter bevaka SSL på nära håll, så det är bara att hålla utkik på sajten, på Sportexpressen eller i våra andra kanaler. Det kommer komma frislag framöver och det kommer komma nya poddar och matcherna, de rullar på. Det är ganska mycket härlig innebandyunderhållning nu kring jul och nyår. Jag ser fram emot det.
Ja, men det ska bli härligt här. Vi ska försöka ha lite ledigt under jullovet också, men jag håller med dig. Det är kul att det är matcher nästan i stort sett varje dag. Man har väl nästan fått vila upp sig lite under VM när det har varit liksom fokus på en match. Nu spelar Sverige semifinal, man kan följa den, men SSL, det är så mycket som händer på olika arenor hela tiden, så det är in i den där SSL-bubblan igen och bara koppla bort allt annat egentligen.
Ja, och det är en intressant period som väntar också nu när det har dragit igång igen på allvar och vi har kommit en bra bit in i säsongen, så det är många viktiga matcher nu. Det är lag som är inblandade kring sträck och sådär, och ja, det finns att följa, och det finns lag som är i stort poängbehov. Jag såg bland annat att Ludvig Persson, som jag tycker var ruskigt bra i VM, pratade om hur slutkörd han var och att han kanske egentligen borde ha vilat här senast, men han kom till spel och inte vet jag om han någonstans bar med sig den där VM-känslan in, för jag såg delar av deras match och han levererade ju stort, bland annat för två mål tror jag, och en fin insats. Så att, och det var väl mycket för att Växjö verkligen behövde poängen och de vågade inte låta en spelare som Ludvig Persson stå över då. Så att ett av lagen som är kanske är extra intressant att följa just nu faktiskt.
Ja, kul. Väldigt, väldigt spännande möte här med Storvreta. Storvreta till helgen, förhoppningsvis ska vi få se Jesper Sankell göra liksom, comeback i Växjö-tröjan helt enkelt. Det blir väldigt intressant att följa, och då kanske med Sankell i laget kanske de får lite utrymme. Nu spelar de inte på samma position, men kanske får en spelare som Ludvig Persson och inte chans kanske att vila om han skulle behöva.
Ja, den matchen ska jag försöka bänka mig framför, och det finns mer innebandy underhållning att ta del av. Stort tack för att ni har varit med och lyssnat idag. Vi kommer tillbaka med en ny podd framöver, eller många nya poddar framöver, och frislag rullar ju också vidare. Så att vi säger väl god jul och gott nytt år, och så hörs vi snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.